I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Official.
Shualupa, välkommen till podden Niemås. Vi sitter på Scandic Malmen och där är Arjan som pratar.
Där man
Viktor.
Och vi har med oss...
Vi har med oss en legendarisk hiphopgrupp, Loop Troop. Välkommen, hey! Grabbar.
Tack.
Eminenta tack. Gäster, kan jag få säga så?
Det får du gärna säga.
Ja, men alltså absolut. Hatten av för er. Och en applåd framförallt. Välkomna.
Tack detsamma, ska vi säga.
Tack, grabbar. Kör.
Scandic Malmen, det är klassiska marker för oss också. Alltså, vi har bott här nere på undervåningen här. Courtesy av Peter som sitter där. Han har bokat.
Är det så? Shout out till Peter.
Shout out till Peter.
Det är ingen mottagning.
Main man.
Inga fönster.
Men bra pris. Bra pris.
Bunker mode.
Ja, verkligen.
Välkomna grabbar till ni med oss. Och som jag sa här innan vi börjar köra, det är en ära för oss.
Verkligen.
Alltså ni är ju, alltså... Som jag sagt, man säger inte legender åt någon som lever, utan ni är legendarer. Och jag har precis lärt mig det faktiskt. Jag brukar säga, men han är legend. Men nej, han lever, bror.
Vad är sanningen bakom det då?
Det kan inte jag säga. Jag skulle kunna ljuga ihop en liten komplott här. Liksom, att det är någonting. Men man säger, någon som lever är en legendar. Mm. Någon som är död är en legend.
Okay. Legend är ju också synonymt med berättelse.
Precis, så det är där.
Man börjar inte berätta om folk förrän som är döda.
Och visst är det fantastiskt alltså hur det fungerar. Han kan vara ett riktigt rövhål, ett riktigt avskum medan han lever. Och sen så fort han är död, då kan vi säga stora slagna berättelser om honom. Vem det nu är må vara.
Vi kan välja så här, vilken del av verkligheten
vi vill
belysa.
Eller hur? Det är så himla coolt. Men... vi ska
så vi tar inte upp våra mörka delar.
Vi ska liksom fastna på era legendariska åkommor.
Ja.
På tal om åkommor och bakgrund, vi hoppar in direkt. Som sagt, trevligt att ha er här. Allihopa, alla tre, det fattas en kille.
Yes. Förlåt, pratar mycket.
Ja, kör.
Tommy, ja, det är han med flest åkommor. Mycket ryggont och grejer.
Han är
också
äldst. Det påminner om Arjan. Och man, det är båda ont i ryggen och grejer.
Skadefåglar. Nej, Tommy är Västerås. Vi är i en kampanj. Vi håller på att släppa låtar varje fredag. I vårt 25-års jubileumsfirande. Så han är lite administratör och lägger upp grejerna idag. Och han är inte superpeppad på intervjuer, så vi sa att han kunde få vara hemma idag.
Respectfully.
Ta hand om familjen.
Så ni firar 25 år i år?
Yes. Mm.
Stämmer.
Fett.
Och det är ändå ganska coolt.
Ja, som fan.
Alltså det är jättecoolt.
Jag tänkte säga, jag är 29, de firar 25. Jag var 4 år när de började. Så vad blir det? 92, eller?
92.
Mm. Wow, berätta lite om hur ni började och... hur ni ens... Alltså, kom, alltså, vad säger man? Började lyssna på hiphopmusik och fastna för hela den grejen och så.
Det var lite tidigare, det var 86 eller något sånt, kanske Ja, jag vet inte, det är lite suddigt där. Men jag och en kompis till mig lyssnar på mycket vinylskivor hemma hos honom. Han hade, hans kusin var ihop med någon som målar graffiti och därigenom kunde man få lite vinylskivor och så. Så vi lyssnade hemma hos honom. Vi gick runt och typ kollade på de olika graffitimålningarna som fanns i Västerås. Det var jävligt sparsmakat på den tiden. Men sen 91 i alla fall så träffade jag Mange. Vi gick på samma skola, Gideonsberg. Han gick i sjuan, jag gick i åttan. Och det var ingen egentligen som höll på med hiphop.
Är ni alla från Gideonsberg?
Nej. Alla från Västerås, men jag är egentligen från stan. Men så jag vet inte varför man skulle gå i skola på olika ställen. Det var ju folk från Gryta och Rundby som gick på Gide också. Men i alla fall så det var så lite folk som höll på med hiphop, så det blev naturligt att en kille i min klass sa så här, men min kompis i sjuan, han lyssnar på rap. Och så gjorde vi en låt och sen...
Det gick ju så här legend, eller ja, det var en legend i plugget att Mårten var liksom... Eller jag hade en bild av att han var så här hårdrockssnubbel. Han hade långt, liksom rakt hår. Jag trodde han var så här straight up hårdrockare. Så jag blev väldigt förvånad när jag fick reda på att han var så här jävligt deep into hiphop.
Det var bara för att graffiti-stilen var så på den tiden. Det var så här tajta jeans och långt hår i hästsvans.
Ja, precis. Jag kommer ihåg. På tal om...
Stockholmsnapp.
Eller hur? Liksom, Paolo Roberto. Det är så Paolo.
Alltså, jag tänker... Puppet från Västerås. Han var ju typ den enda... Han hängde ju också bland alla de här i Stockholm. Men han var ju så här den enda legendaren vi hade när vi var små, så man kunde så här, man kunde se målningar och bara så, oh shit, han var liksom,
han var typ eran
master liksom.
Ja, han var eran kungen och kungs eran Paolo.
Exakt. Och han jag tror han hängde nog ganska mycket med så här QD3 och Adidas.
Jag kommer ihåg
samma liga liksom.
Jag kommer ihåg du,
från den tiden.
Absolut, jag är från Daniel. Den tiden.
Men då kände inte vi honom, men det var en sån person man kunde se hans målningar och typ, du vet, någon man kunde se upp till liksom.
Och sen, det var faktiskt inte så mycket rap man kunde se upp till i Västerås.
Nej.
Utan det var bara det vi lyssnade på. Så.
Men kom, det enda stället man kunde få tag i The Source, liksom, tidningen, det var inne i gallerian i Stockholm.
Ja, alltså längst in. Eller hur, kommer du ihåg? Där längst in.
Så jag åkte till Stockholm typ efter 14 kanske första gången jag fick åka själv. 13 var det, fick jag gå till Pitch Control och sen var jag tvungen att gå över gatan och åka hem igen. För morsan och farsan.
Ja.
Jag fick gå dit, köpa 12 år och så dra tillbaka till Västerås. Men sen avancerade jag när jag var 14 och fick gå till gallerian.
Längst bort där till höger.
Köpte The Source. Ibland hade de så här back numbers också, så man kunde köpa så förra numret.
Var det samma år som du ringde till Mats Nilskär?
Det här var året... ja, samma år var det fan, 91.
Berätta om det där samtalet.
Men jag hade så diktat ihop någon story om att vi hade en skoltidning. Och så soul och hiphop liksom. Och jag har kvar intervjun. Och så ringde jag upp honom. Min polare Marcel.
Han låter så jävla otrevlig när han ringde.
Ja, men jag var så osäker. Men min polare Marcel, vi hade två telefoner hemma, så han så här spelade in i den och så snackade jag i en annan. Vi tyckte det var så sjukt high-tech liksom. Och så ringde jag bara, jag var ju bara intresserad av så vart han köpte plattor, vad han diggade för musik, typ så här sjukt onyanserad intervju. Jag hade inga följdfrågor, jag var bara så här, han var köpt musik. Ja, i New York så går jag till så du säger. Och ja, vilka tycker du är bra nu? Vad avbröt han här till?
Jag älskar nu, du bara. Kommer det komma ett nytt Babyface-album?
Babyface.
Det är det han var mest inne på.
Så du lyssnar alltså mycket på...
Ja, jag har gett in så swingbeat, R&B, hiphop.
Teddy såhär, Riley och sånt där.
Jag har delat upp det. Liksom, det skulle vara antingen hiphop eller R&B. Det fick liksom inte mötas.
Så det var mycket såhär Bellby DeVoe.
Som fan.
Mycket sånt.
Mycket Guy. Tony Tone. Digga som fan.
Okej.
Okay. Jag är såhär inne i det där lite, ganska tidigt.
Ja, vi lyssnade, det var verkligen, alltså det är så intressant det du säger, fick sådana flashback, det var verkligen markant. Antingen höll på med swing, liksom den New Jack City-swingen, eller så var det liksom rå hiphop och på den tiden så var det väldigt markant skillnad på soul-killar och hiphop-lirare. Sen hade vi ett jättedåligt ord som jag kan tycka idag som var såhär wiggers och liksom, ni kommer ihåg den här tiden, alltså vilken tid det var så mycket...
Men det säger också ganska mycket om det här.
Eller hur?
Ja, verkligen. Men det säger mycket också om tiden att vi växte upp i Västerås. ganska nära Stockholm. Det blev att vi fick ta till alla medel som han ringa och fejka en intervju för att få lite information och ta sig till pitch. Det även liksom, jag kommer ihåg första gången man kom till Street Style, den butiken, eller Time Bomb till och med.
Time Bomb,
alltså så här, det var en sån grej som inte riktigt...
Flavor.
Det var inte riktigt verklighet i Sverige då.
Nej.
Det var bara så här...
Dr. Alban show på allt det där.
Ja, men också, jag tänker skillnaden från nu också, att så här, på den tiden, du vet, man hade aldrig på sig de kläderna man ville ha. Man hade bara på sig de kläderna som var typ närmast de kläderna man ville ha. Och det är flummigt att tänka på nu, att allting finns.
Ja.
Det fanns absolut inte då.
Cool. Berätta lite för oss om träslevarna och chokladbollarna. Snälla, jag ber
er. Det är också hans bord.
Man kan säga att hela Lopro bygger liksom på, de ligger, vilar på en bädd av träslevar och smörknivar i eneträ. Och chokladbollar, kokosbollar, kakor, mycket så här syltkakor, havreflan. Jag liksom gick runt i dörrar och sålde det här för att få råd att liksom köpa plattor och skivspelare och sådär i början, mixer.
Mm.
Så det var så liksom jag byggde upp min studio. För att så många... i princip har jag aldrig tjänat så mycket pengar som jag gjorde när jag var 14-15, faktiskt. Det var fan...
Och det här är ju den tiden, det här är ju... Det är ju
han gjorde ett nerköp.
Det här är ju burkpantarnas tid.
Ja. Nu, vi pantar burkar också.
När man ville göra lite cash, då gick man och knackade och ljög om att de skulle på en skolresa, så fick man lite cash på burkar. Men ni körde träslevar...
Men det började med att vi sålde liksom åt en snubbe som han köpte en massa lådor, och så var vi så här, 9 kids som åkte runt i en buss och sålde. Sen började vi tänka så, vad fan ska vi betala 39 spänn till honom? Så vi ringde till så här fabriken i Örebro som gjorde kokosbollarna. Mm. Och så bara, vad tar ni för dem? Så bara, 8 kronor. Så vi bara, va? 8 spänn? Liksom, fan. Så vi gled dit istället och köpte direkt. Och så upp oss från den här bussen och startade en egen buss. Liksom. Jag och två polare.
Men vem körde den bussen?
Fan vad driftigt.
Brorsans polare. Det var enda som hade körkort. Vi kunde inte köra. Och så gled vi runt i Mellansverige och liksom, vi var nere i Ystad någon gång och uppe i Norrland och bara knackade dörr och sålde kokosbollar.
Alltså,
man kunde ju frysa in dem också, 200. Det var skitäckligt att frysa in dem.
Och hur mycket träslevar har ni kvar idag?
Jag har kvar, det var kul när Jason var hemma hos mig för ett tag sedan. Han bara, du har alltid slevarna, för jag har med så här Ikea-kartong.
Du kan gå tillbaka alltid till
helvete, om det går till helvete med musiken, så då har jag slevarna. Jag kan gå ner i källaren, gå ut och knacka dörr, så är det lugnt.
Coolt.
Men det var många år för mig där. Mm. Säkert 8 år som jag bara, det var så jag överlevde.
En eloge till dig alltså.
Tack.
Verkligen. Loop Troop, berätta om det namnet. Alltså för varje, alltså känner ni, för varje grej jag kommer med så där, ni börjar garva. Det finns alltså ja, jag ska sluta kalla er för legendarer. Ni är legender redan, jag svär, odödligt. Berätta för oss.
Nej, men det är bara för att alla namn och sånt som vi, du vet, vi kom på när vi var 15 och tyckte det var skit fly då.
Ni
ser liksom så här. Alltså nu tar man det för givet, så det är inte, men när man börjar fundera på så här, varför valde vi det, då var det så här, ja, men bara på grund av rimmet i det egentligen. Mm. Och
Det är alltid så när vi är engelskspråkiga länder, de bara, what's your band called? Vi bara, Loop Troop. De bara, Loop what? Så här, ingen kan liksom fatta det där.
Men jag läste någonstans att för några år sedan så blev det Loop Troop Rockers. Hur kommer det sig? Vad var det som ändrades? Varför ändrades det till det?
Vi hade kallat oss det. Jag vet inte om ni minns att alla break crews hette alltid så här Uptown Rockers, Throwdown Rockers. Det var så här, det var jävligt hiphop. Mm. Så vi brukar alltid kalla oss för Loop Troop Rockers.
Mm.
Och sen
ända sen 98 egentligen.
Mm. Och sen för det var 98 vi officiellt startade våran label David vs Goliath.
Ah, exactly.
Som är mycket bättre namn egentligen, men men sen senare i tiden så hoppade Tommy av bandet. Mm. Han tyckte inte det var kul längre, han ville inte turnera. Vi turnerade mycket då.
Mm.
Det blev för slitigt för honom.
Mm.
Och då liksom ville vi markera någon ändring, så då sa vi, ja, men nu heter vi Loop Troop Rockers. Nästa platta är bara vi tre.
Mm.
Och sen så hette vi det, och sen kom han tillbaka efter några år.
Mm. Men då... Plus att han hävdade också att det var han som hade myntat Loop Troop Rockers från början. Så det var också som en eloge till honom.
Ah,
okej,
okay.
Okay, han är fortfarande med.
Mm. Mm.
Ändå. Ja,
sen kom han tillbaka som sagt.
Så nu fick han båda två då?
Ja, exakt.
Han tog ju på utmattning så att säga.
Ja, men det har han gjort sig förtjänt av.
Ja, verkligen. Det
var också en skön känsla att inte att inte vara så jävla av eller på, för det har, känner jag att vi har varit liksom till och från i livet, att så här, men att bara så här, men bara för att du kände så för några år sedan, det är bara, om du är sugen igen så nu kör vi. Mm. För han hade varit med och DJ'a lite på lite solo-gig som jag hade gjort. Jag bara, fan, varför är du inte med igen? Mm. Och då tror jag han tänkte så här, bara, men vadå, jag kan inte bara hoppa av och sen vara med igen. Nu har jag valt liksom. Men,
alltså vet ni vad jag får för känslan när ni pratar? Vi har pratat i knappt, kan det vara 13 minuter? Jag känner så mycket kärlek er emellan. 25 år är lång tid. Det kan hända jättemycket mellan människor och sådär. Men det känns som ni allihopa, nu är inte han här. Men trots allt så känner jag jättemycket, jag blir lite drabbad så jag är jätte... Men jag känner jättemycket kärlek i ert gäng och att ni har någon foundation av tillit. Ja, men alltså en kärleksfull vänskap från början, det är det som håller er... liksom Froding. Alltså det här var bara en reflektion, det var ingen fråga.
Så här. Men det är ju stor anledning varför vi har liksom hängt ihop så länge. Det är ju för att vi började tidigt, hade en jävligt svår period som vi kom igenom. Mm. Och efter det sen så var det bara
lugnt. Liksom. Vill du berätta om det? Det
här? Ja, men den svåra perioden som jag uppfattar i alla fall, det var när vi gjorde andra plattan, Struggle Continues. För att vi liksom hade så jävla höga förväntningar på, eller vi satte höga krav på oss själva inför den svåra andra plattan liksom. Ja. Och vi kommunicerade jävligt dåligt i bandet mellan oss liksom, så att
för mycket egna viljor eller?
Ja, men och bara liksom så här, du vet, när man lär känna varandra när man är 14-15 och kanske fastnar i det sättet att prata eller att inte prata, att inte lösa konflikter. Och sen på det liksom den stressen av att säga okej, men nu måste det här bli skitbra och så bara, och sen att vara i studion och att liksom vara tvungen att vara naken och lämna ut sig och sen inte alltid känna att så här, man har den supporten som man behöver då.
Jag vet inte om ni tänker så, men jag känner i alla fall när vi var yngre, det var mycket så här bland alla våra vänner, inte bara bland oss, men det var mycket så här, hävda sig genom att så här, trycka ner någon annan. Det var lätt att säga din tönt, vi är din toy. Du
absolut,
vet.
Absolut.
Vad vill du? Alltså, allting man kunde ha, om någon kom upp med någonting kunde det vara lätt att skjuta ner saker. Mm. För att det bara var en sån, jag vet inte om det var i hiphopen eller om det bara var att vara barn.
Jag tror det han, ja, jag tror faktiskt, om jag får bara, jag tror det, visst, det finns i olika genrer. Men jag, bra man, jättebra sagt. För jag tror att det handlar mycket om lite av båda.
Ja, och den grejen tog ganska lång tid eftersom vi hade blivit så nära så tidigt att det tog lång tid att komma ur den. Mm. Det var lätt att liksom, jag vet inte, så här, dissa varandra istället för att bygga upp varandra. Mm. Och det tog ganska lång tid att komma bort från det liksom. Det är mycket lättare när man, speciellt när man är ung, att bara så här, vad liksom.
Det löser sig typ.
Nej, men mer att så här, vadå? Ja, men vad är din idé? Mm. Ja, din idé är dålig. Du vet, alltså det är lätt att bara klanka ner på varandra. Alltså, så var oftast jargongen. Så. Mm. Och det tog lång tid att liksom på något sätt ändra den och känna att jag gillar inte det där, men okej, det är okej ändå. Liksom. Jag kan vara mera så här, som en vän istället.
Mötes ödmjukt, alltså, eller på ett respektfullt sätt.
Och det tog ganska lång tid för oss att gå
det
över.
Det känns som att det där kommer med åldern också, eller hur?
Absolut.
För... jag tycker det fortfarande är så att folk vill hävda sig och liksom och sådär. Men ju äldre man blir så, jag vet inte, det känns bekvämare. Man blir så här, ja men som du sa, jag kanske inte tycker om det där, men om ni tre gillar det där, då kör vi på det där. Mm. Inte så.
Det fanns en sån stark sån, jag vet inte, så här kultur av att, så här, jag vet inte, bara,
ja, men det hängde faktiskt ihop mycket med en ironi. Kultur också som vi hade mycket. Jag tror vi fattade inte det då och tänkte inte på hur språket styrde oss och formade oss. Liksom. Men allting som liksom var bra, det sa vi var dåligt och tvärtom. Liksom. Och ingenting blev seriöst. Liksom. Allting var bara så här, att skämta bort eller att garva åt. Och så. Det formade oss på ett sätt som vi inte fattade då. Liksom att vi hade jävligt långt till de djupa känslorna. Mm. Vi liksom byggde på massa lager av skydd.
Samtidigt som vi skrev musik om ganska djupa känslor.
Mm, precis.
Och det blir en ganska sårbar grej att så här, man pratar med varandra i verserna om saker som ligger ganska djupt och sen då är man ganska sårbar och så här står i, ja men alla ni vet också, stå i mickbåset kan vara personligt så här, höra sin egen röst och får man, det är inte alltid lätt att ge så här, konstruktiv, bra kritik heller. Så de där sakerna. Men sen också, vi började resa tidigt, vi började resa kanske 96-97. Så vi växte upp många sätt tillsammans. Vi upplevde många saker tillsammans som, jag var yngst. Och de andra var nästan lite storebröder så här, och det blir ett speciellt band så här, mellan en, det blir som bröder. Att man liksom, ja, första gången man gjorde det, första gången man gjorde det, första gången man kom till det här stället, första gången man blev utsatt för den här situationen, första gången någonting sånt här hände, gjorde man tillsammans alltid. Det blir ju speciellt liksom.
Och det är typ nästan som att ni umgås mer med varandra än familjen nästan, eller
hur? Ja,
ni blev familj.
Ja, ja, absolut. Vissa år, du vet, vi spelade vissa år kanske 150 gig. Det är nästan 220 resedagar om året. Det är liksom, det är hela ens liv ju. Det finns inte så mycket annat i livet då.
Vadå, så ni började turnera alltså så tidigt, 96 redan?
Eller? Ja, fast då hade vi inte,
vi hade vårt första utlandsgig 96 i Stade utanför Hamburg.
Som en husbred.
Och första Stockholmsgiget också på Café 44.
Okay. Men det tog lång tid när ni hade era första gig i Västerås.
Nej, det var väl 93.
Okay. På Streaman?
Nej, jag tänkte Vasaparken.
Ja, det var, då absolut, såg det var jag 94.
Var det 94? Ja.
Men hur kom, alltså, hur spreds era musik ända bort till Tyskland redan då, tänker jag så? Alltså, hade ni signat med något bolag som släppte musiken där, eller hur kom?
Vi var ju jävligt tidigt såhär, väldigt, väldigt negativa till musikbranschen. Alltså såhär, traditionella liksom, sättet att ge ut musik och major labels och såhär, att folk skulle äga en, tyckte vi liksom. Och såhär. Så vi var väldigt noga, väldigt tidigt med såhär, det här gör vi själva. Så vi kopierade upp kassettband liksom, som sen spred sig ner till Tyskland och ner till Italien. Och,
men vi var en del av av graffiti-kulturen. Ja, och den rörelsen och hip-hop-jams-rörelsen. Så att det var så bland annat som det spreds, tror jag. Alltså genom
och det är det jävligt,
de kanalerna.
Ja, precis.
Just Stade, det var, alltså det är ju så jävla mycket slump också. För att jag kommer ihåg, det var en, vi rappade ju lite med Akum och Crippo, som var liksom två rappare nere från södra Sverige. De kom från Karlshamn. Och Karlshamns vänkommun var Stade i Tyskland.
Är det så det var?
Ja, okay. Så de hade, så här, hade haft någon folk som bodde hemma hos dem. Och sen de liksom, killarna, de bara, ja men kom ner till oss och så ska vi göra ett gig så här. Och så var vi nere och spelade. Och, för jag var egentligen nere en gång innan med dem. Och sen så kom vi ner och spela med dem.
Alltså det är exakt hur livet är. Det är liksom, det händer små saker. Så det som är meningen att hända, händer.
Absolut. Men också så här, det var på en tid när man hade ju, vi hade inte något ansvar. Vi kunde ju åka var som helst och bara spela gratis. Bo på någon soffa eller något. Det var inte hotell på den tiden. Men. Och den här graffiti-grejen, den var ju ganska ofta så att så här, writers kunde ju åka till olika städer och ibland tog de emot folk och så det fanns en sån tänk även hos oss att så här, vi kunde åka till olika ställen och sova hos någon, hemma hos någon, du vet, de tog med oss ut
så, ja, det var verkligen så där.
Och på den tiden, jag kanske inte ska, men folk rackade ju grejer så mat kanske kom gratis och ja, det var inte några omkostnader.
Ja, man snodde fett med grejer. På den tiden, det var ingen så bra larm heller. Så. Men på Gud, alltså, det var ingen bra larm. Så. På Gud. Jag älskar de tiderna. Lite back to basic höll jag på att säga. Berätta lite om The Wax Cabinet. Vem kom på det namnet i den studio?
Det måste ha varit mig.
Ja, det var jag.
Du, alltså, får jag bara fråga, vem är du? Du ska alltid ta fram hela grejen.
Nej, men jag tror jag blev inspirerad av när jag var på Madame Tussauds i London. Och så tänkte jag sen när jag kom hem, bara, shit, jag är också wax, fast liksom slang för wax. Liksom. Så bara började jag kalla det för det, liksom, typ 94-95. Och så satt det på... skrevs in i historieböckerna i och med låten The Wax Cabinet från albumet med samma namn, från 96. From the Wax Cabinet. Så, ja, det var det. Jag samlade plattor och tyckte det var ett fett namn.
Berätta för mig. Jag ska gå in på dig lite. Jag känner saker och ting från ditt håll här. Ditt första musikminne, det skulle vara jävligt intressant att höra.
Alltså, ja, men ett jävligt så här, tydligt är ju när jag sitter på någonting som hette Musikbiblioteket i Västerås. Som var, ja, det var en del av stadsbiblioteket fast i ett annat hus. Liksom. Mm. Och där kunde man sitta när jag lyssnade på vinyl. Mm. Man gick fram till Ulf.
Jag vet. Alltså, jag får... Fortsätt.
Och så var det liksom typ en pärm man kunde kolla så vad man ville lyssna på. Det. Och så artikelnummer typ. Så var det så här... Det kommer någonting som heter Thriller, såg jag. Så fan, det verkar intressant. Ja, fett, det var så fold-out-omslag man kunde så kolla på.
Jag vet.
Ja, det var verkligen så någonting att bläddra i. Liksom. Så jag och brorsan var där och så drog jag på det albumet. Och, ja, men satt liksom med hörlurar och bara spisade Thriller med Michael Jackson. Det är så jävligt tydligt minne.
Mm.
Och om igen gick dit så ofta. Ja, jag tror det var så här ett steg in i liksom den typ av musik som jag har och fortfarande älskar liksom. Men sen innan det var det ju kanske mer så här den här vad heter den? Fan heter den? Så här orange sjua. Ankdansen eller sånt där.
Ah.
Jag älskar den när jag var barn. Jag kunde alltså jag har kvar den sjuan. Det går knappt att lyssna på den så helt sundrig liksom.
Alltså men visst fanns det en skärm i det där. Jo då, vi kommer ihåg
det. Så det är mitt första minne liksom, den. Och den fick jag av mamma. Kommer ihåg. För att jag tyckte den var så jävla bra. Helt jävla låt.
Är det inte den som Sven Melander kör på långdansen?
Ja, kanske. Jag tror det var någon sån dansbandslåt liksom. Jag kommer inte ihåg titeln på den. Men ja.
Men visst fanns det en charm i det där att liksom man kunde gå till bibliotek, så här, kulturhuset, eller här borta precis också. Mm. Så bara gick man och så bara lyssnade man på Otis Redding eller vad det var. Så här,
och bara gå och i skivbutikerna sen också. Fanns det ju också så att man kunde sitta och provlyssna.
Vad hette den här skivakademin här i stan?
Ja, Mega.
Ja, Mega menar jag. Mega skivakademin va? Ja. Precis. Alltså,
jag kommer ihåg, jag var på skivakademin efter Rap SM 92.
Mm.
Så hade, eller typ några veckor senare när Infinite Mass, jag tror de hade vunnit en vinylsläpp liksom, och var nere på skivakademin och hade precis fått sina plattor liksom.
Mm, mm.
Så de så här, typ sålde eller 10 stycken på så här, kommission, la in dem där.
Mm.
Och så signade de det på liksom mitt ex liksom, vad de hade skrivit. Så att på mitt ex kunde jag se så här deras typ autografer.
Vad de skulle få betalt.
Nej, men deras autografer eller så här, vad de hade signat. Kommer jag ihåg, fan vad fett liksom.
Det var faktiskt en inspirerande EP, den The Infinite Mass eller vad.
Mm.
Jag vet inte om den hette det eller The Black Mass eller.
Ja, men det var svartvitt omslag.
Det var då var Andrew med fortfarande.
Andrew var med på
bilden. Shout out till dig Andrew. Du ringer aldrig längre. Andrew Jan. Han bor i Malmö nu, Andrew.
Är det sant?
Mm.
Hey Andrew, hör av dig.
Andrew, hör av dig. Vi undrar vad du
är. Wild cat skinny belly.
Umbrella.
Okay, nu är det lite reklamavbrott här.
Ja, men det var faktiskt en fet grej att se så här, bara, okay, men den här vinylen. Okej, då kanske de hade vunnit att få släppa den. Mm. Jag tror att jag tolkade det som att okej, den här har de släppt själva.
Mm.
Och vi släppte ju vår första vinyl 96.
Mm.
Också inspirerat av det, av Company Flow och liksom mycket det här att göra det själv.
Det fanns en New York-scen då som var så inne på independent musik, så det var ju ganska, det blev en ganska tydligt avtryck hos oss att så här. Den här punk, det som kändes som punk då, att så här, inte behöva vänta på något skivbolag, inte behöva vänta på någon som ska så här, ge en tillåtelse.
Mm.
Ganska också kopplat till graffiti-grejen, att bara fuck it, vi bara gör det.
Vi hade gjort stora projekt under en lång period, även om de projekten var liksom att okej, det här tåget ska målas. Men så här, de här burkarna måste skaffas på något sätt. Vi måste ta oss dit, vi måste göra det vid den här tiden.
Det var det bästa du kunde säga.
Folk var organiserade redan då.
Ja. Det var liksom, vi lärde oss på något sätt att så här gör man ett projekt.
Mm.
Och så.
Tungt. Men en fråga, vad heter det? Ni signade aldrig med något stort bolag sen, eller? Ni hade ert egna, ni har alltid kört.
Ja, vi har alltid haft vårt eget. Mm. Vi,
däremot hade vi distributions...
Exakt, distributioner och så här, licenser har vi haft med olika. Vi började med att när vi släppte vårt första album så var vi på ett så här, punkbolag. Mm. Och så vi har alltid ägt all vår musik från början. Det var liksom en av de grejerna som var också så här, en drivkraft. Att vi kände att vi var så här, en anti-kraft, du vet. Så här. Och det var väl också det som gjorde att vi stod ut. För ni, om man tänker där... Ja, men som vi pratade om där innan, 98 kanske, Sidewalk Headliners. Det var ju någonting som gjorde att vi stod ut. För vi var ju plötsligt då bland folk som vi hade sett upp till och folk som vi verkligen respekterade. Och då var vi i samma rum plötsligt med Ayo, Ken, Infinite Mass, Adam. Det behövdes ju någonting som... Och jag tror i efterhand att det var nog de sakerna som gjorde att folk respekterade oss och folk såg någonting annorlunda i oss. Att vi hade den här lite annorlunda... approachen. För här, vi upplevde det som att i Stockholm ville ju alla ha skivkontrakt. Och så här, de ville... Jag säger det som något dåligt, jag menar inget dåligt med det, men så kändes det för oss. Och vi som kom från Västerås kände inte att vi hade några kontakter. Vi hade ingen så här ingång, vi kände inte någon som jobbade på ett bolag eller som, du vet, de kände någon storebrorsa som... Vi hade inget så... Vi hade säkert inget val. Men det kändes bättre för oss att säga fuck it. Men egentligen hade vi nog inget... Det var nog ingen som ville signa oss heller, kanske. Men det bara kändes bättre att det var som självvalt.
Fett. Ja, men det var, för jag minns också, det var lite så här chaps, hiphop, beefs och sånt vid den tiden. Så kom jag ihåg den där raden, för jag har läst: ni kan behålla Stockholm, vi ska ta över världen, typ, eller någonting, tror jag det säger. Något så, fast det är på engelska.
Ja, på Fever.
Alltså det roliga var att...
Eller ni kan behålla Sverige, någonting sånt.
Men vi var ju i Stockholm då. Det var det som var skumt då. Vi var ju... Alltså vi var ju connected till alla de där människorna också. Jag tror det var en känsla vi hade, men när man ser på det nu så var vi var på samma ställen, vi träffades alltid på klubbar. Det var inte så stort.
Ja, men jag tror inte vi kände den kärleken riktigt som vi kanske kände på andra ställen. I Köpenhamn till exempel så blev vi liksom accepterade på ett annat sätt.
Jag måste bara berätta en liten anekdot. När vi var i Köpenhamn första gången, 96, jag och Mårten bara.
Just
det. Jag skulle köra, det var vårt första gig liksom i Köpenhamn. Vi hade tagit båten över, Pilen heter han. Och så här på huset var det i centrala, strax bredvid Ströget liksom. Och jag hade så datt, kommer jag ihåg, med instrumentalen på någon tidig version av Thief. Och så skulle vi spela så här tidigt som fan, vi skulle ta sista båten hem. Så här. Och alla bara stod som... armarna i kors. Vad fan är det här för jävla lirare?
Var det inte någon DJ-tävling och att vi skulle emellan?
Ja, det var någonting. Folk blev jävligt irriterade att de här jävla tjommorna liksom, nu, vad fan gör de här liksom? Och så ska jag dra på Thief, eller typ om vi hade någon intro, och så blev jag helt tyst emellan. Jag skulle så klicka till nästa låt. Så ställer jag mig upp så här kraftigt, så är det någon så här ventilationstrumma liksom, i taket. Så det är helt tyst i lokalen. Alla bara, vad fan är det här? Och så slår jag i huvudet liksom, bara, dung! Alltså, jag får så jävla ont. Jag bara, shit. Och så får jag inte på den här datten. Och Mårten står, vad fan, nu ska vi köra. Och sen kommer den på till, så kör vi Thief. Och så springer till båten, tillbaka till Malmö.
Jag kommer bara ihåg att det var så jävla succé.
Ja, det kan det ha varit. Jag har bara den där hemska ventilationstrumman minnet.
Jag vet inte, jag stod längst fram där. Jag tyckte folk verkligen tyckte om det.
Ja. Men, jag hade svårt att se det där. Men det var säkert så.
Men är det så här, har ni det kan jag tänka mig att ni har, det var bara en dum fråga, men så här, många anekdoter från allt. Det måste ju vara jätteroligt att tänka tillbaka. Jag tänker så här, jag har i alla fall en, men jag var inte där. Men jag har en. Är du vägg? Eller berätta lite.
Ja, jag är vegan.
Du är vegan. Jag fick höra av en fågel här. Jag snackade med henne igår. Timbuk berättade.
Här är ost i såsen storyn.
Ska vi censurera det här?
Det började dåligt om Jason har berättat din
Nej,
historia.
Det var så här, ni var på någon spelning och så här, och så var ni backstage och han säger att du i alla fall då under den här tiden, jag vet inte om du gör det fortfarande, innan varje spelning bryggar din egen ingefärsdricka. Så här, alltså du gör den väldigt exceptionellt
ordentligt. Och det ska verkligen vara så här, den är så här friskhetsförklarad. Och jag vet inte,
det luktar Way Out West 2007.
Det luktar Way Out West 2007. Så, så här, du vet vad det här är. Sitter han, Jason och Michel Dida, ni sitter där och han håller på, Jason håller på att leva rövare där, som han sa, jag lever rövare där och sån. Och så välter han hela din dricka innan ni skulle köra.
Det är en god stämning.
Ja, han sa ungefär så, men så sa han så här,
blickar kan du fakturera.
Exakt.
Ja, men ja, just det. Men det var...
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Då hade han så här, ja, och han såg du, han tittade på mig, sa han till Dida, om blickar kunde fakturera.
Ja, det hade fan blivit dyrt alltså.
Det var, han gjorde faktiskt en jävligt god ingefära dricka efter det. Alltså, vi gick upp på scen och jag var förbannad som fan. Men efter två låtar eller något sånt, så kom han dragandes med en ny ingefärdika. Jag bara, den här kan aldrig vara bra. Det går inte sådär snabbt.
Var den bra då?
Den var faktiskt bra.
Nu vill jag dra en annan anekdot när jag hör det här. När Jason ställde upp till... Alltså det var ganska tidigt. Vi skulle spela på Roskilde ett år. Vilket år var det?
Just det. Ja, men det var 2000 tror jag.
2000?
Eller 2001. Det var 2000, det året... 2000. Som folk dog på Pearl Jam-koncernen.
Ja. Och vi skulle spela in sån hiphop... De hade på en scen, så här, hela kvällen var hiphop. Och det var mycket amerikaner, och som amerikaner alltid gör, de går över tiden.
Det var MC Search.
MC Search, han är kryssad.
Han är kryssad.
Värsta tjugo.
Men vi var sist i alla fall. Och vi hade skitmycket fans där. Folk hade så här flaggor och grejer. Och vi ville spela. Och eftersom allting blev senare, så scenchefen sa bara, nej, ni kommer inte få gå på. Ni kommer inte få gå på. Och det blev nästan... Ja, det blev stökigt. Och Jason var näst sist. Så han kortade ner sitt sätt. Han sa, jag kör bara tre låtar, sen får ni komma upp. Och vi dundrar upp där. Mårten har med sig en sprayburk, skriver på hela scenen typ så här, fuck Roskilde och sånt där. Vakterna kommer upp och börjar brottas. Vi kör typ en låt kanske, eller? Och sen blev Mårten avburen. Det blev typ kaos. Och sen det var Jason ställde upp för oss 100%, för han gav oss tid fast han inte hade behövt. Och då hade vi inte känt varandra så länge. Men sen det var väl kanske starten på en nära vänskap.
Jason är en fin kille det.
Men vad hände Mårten? Var du lack eller vad var det så?
Ja, men jag vet inte vad det var. Jo, just det, vi hade ju bott där på Roskilde-festivalen, hela den festivalen, i liksom bagageluckan på min farsas skåpbil som var liksom...
Likbuss.
Ja, han använde den för att transportera döda kroppar, det gjorde han. Men den såg inte ut som en likbil, utan den såg mer ut som bara en vit minibuss. Men golvet var liksom bara sån här knugglig metall.
Och det var perfekt.
Ja, det var perfekt att ligga och sova.
Ryggraden emellan.
Så hade vi, jag vet inte, det regnade som fan det året, folk dog det året. Alltså det var så här.
Inte av regn väl?
Utan de klämde sig ihjäl på Pearl Jam-koncernen. Okay, så det var så mycket misär. Och så skulle vi spela den där sista dagen och vi bara, det var det enda vi hade att se fram emot. Och så stod vi och väntade och vi visste vi hade skitmycket folk i publiken som ville se. Så det blev för mycket på något sätt. Bara
jag minns att ni två nästan, det var nästan...
Ja, vi började nästan slåss med scenchefen.
Ja, det blev för mycket på det sättet.
Det var så mycket känslor tror jag som bara rann över. Samma...
Hur gick det då?
Ja, men det vi drog bil direkt till Göteborg liksom, kommer jag ihåg, direkt efter giget.
Men och då, det blev en legendarisk kväll.
Men själva
ja. Men giget i sig blev
alltså vi hann ju bara göra en låt, men det blev ju folk minns det.
Wow.
För att det var vi haft en sån knögglig relation med Roskilde efter det där faktiskt.
Man har spelat där efter.
Vi har gjort några försök eller ja,
vi har haft bra gig där, men det är alltid
Danny Irock råkade illa ut där sista gången vi spelade. Då, man får inte sälja merch där. Man får inte sälja t-shirt och sånt, för de ska ha procent. Man ska sälja deras, du vet, deras egna grejer. Men Danny var så här, han var med oss då på den tiden och sålde t-shirt. Så han sa, ska jag inte gå ut ändå? Vi var klart du ska gå ut ändå. Så gick han ut bland publiken och försökte sälja t-shirts. Och vakterna såg ju honom, så de började liksom, alla började så här samlas runt honom. Och när vakterna kom så började kidsen så kasta plastflaskor. Så Danne så här höll på att få en i huvudet, så han höll upp handen. Och då trodde vakten att han slog. Och då slog de. Och då var ju alla kidsen där.
Och sänkte vakterna.
Det blev det bara, så vi fick dra ut honom därifrån.
Fan att inte, jag skulle vilja vara med i
era gäng. Så då var det så här. Då blev det också ännu en spelning som slutade på en bad note med Roskilde. Så sen dess har vi inte varit där.
Kan man inte ringa dem och fråga? Kan inte komma sen?
Men det sjuka att vi är inte, alltså vi kommer alltid till gigen. Vi är alltid så här 100%. Men just på Roskilde har vi haft, det är någon sån här curse. Grej,
bad mode.
Yeah. Jag tror att det är karma för att jag har plankat så jävla många gånger. Från liksom, tror jag var från, jag vet inte, slutet av 90-talet. Så, för först så köpte jag biljetter varje år. Mm. Och sen så var jag lite lat något år och då var det slutsålt. Jag bara, men fan, jag måste ändå in.
Sen märkte du att det funkar.
Ja, så var det, sen blev det som en sport liksom istället. Jag vet, man kan göra på det sättet och sen nästa år, nu gör vi på det här sättet.
Men vad är det du i Köpenhamn? Mm. Eller så här, åkte du ner till Köpenhamn ofta?
Ja, Tommy bodde i Köpenhamn ett tag och sen vi hängde skitmycket där och liksom hängde med Typhoon och Noise, gamla DJs. Mm. Släppte ju en grej med Typhoon och Barbido 97 eller 98, jag vet inte.
Sök mitt pick.
Anmärkningsvärt är väl att när du var nere då var även Abidas där.
Ja.
På den tiden när de eller när de var George
eller Champion Chess.
Champion Chess till och med. Ja. Samma, de hade också samma connection tror jag.
Mm. Okej, okay, ja, men det känner inte jag till.
Men för jag tror ADL och Timbuk var där också i samma veva.
Ja, men det är ändå inte så konstigt för att det var liksom, vad ska man säga, hög kvalitet av engelsk rap. Och danskarna hade ju jävligt hög kvalitet på DJs, men de hade inte så många rappare som rappade på engelska i alla fall. Så att de, ja, men det fanns en connection där.
Och på tal om engelska och så här, ni har era album, det är 6 album totalt, eller hur?
Nej, det måste vara fler.
Ja, sju, jag tror det är 7, det här är, jag tror 8:e vi gör nu.
Okay. Så kan man räkna med...
En svensk och 6.
Eller hur?
Och sen de tre första vi gjorde eller så är väl egentligen så albumlängd, men de har inte kommit ut liksom. De har kommit ut i några så här små pressar liksom, och sen kassettband, men
okej, så 11 då. Eller vad blir det?
Jag vet inte. Jag räknar att alltså mina plattor också så att det blir
20. Bara 19 typ.
Ja, något sånt.
Så
en massa jävla album helt enkelt.
Massa album.
Med olika låtar.
Och då tänker jag så här, ni kör ju majoriteten av era, alltså det är engelska som ni har, och promo det är mycket svenska. Det är typ,
eller? Det är både och.
Ja, jag tror
första svenska albumet var väl 2013 ni släppte.
Ja, men Loot.
Loot, precis.
Vi hade gjort låtar på svenska så här innan det. Men det var första gången vi gjorde ett helt album. Men det kommer av att det fanns, den musiken vi inspirerades av var på engelska. Det var nästan bara amerikansk rap, så det blev liksom naturligt att man försökte rappa på engelska.
Hur kom det sig efter 20 år att ni valde att göra ett svenskt album? Eller så här, var det för att...
Ja, men
jag tror det är experimentlustan. Eller så här. Vi har ju aldrig velat så stå helt still och bara göra exakt samma låtar. Eller så här. Jag gör lite nya typer av
beats. Men om någon sa till er 93, ja, men gör ett svenskt album, vad hade ni sagt då? Alltså, så här.
Ja, men att jag tror det var för svårt.
Det hade blivit för nära på något vis, tror jag.
På vilket sätt?
Våra känslor. Ja, men så här, i den åldern vi var i då... Mm. Och sen att skriva på svenska och uttrycka oss på
svenska.
Okej,
om vi säger 99 blivit... då, typ. När svensk hiphop.
Ja, men då, då hade det nog... Då var kruxet mer att, att det var trendigt på något sätt. Så då ville vi...
Absolut inte typ så här.
Nej, men då ville vi hålla
oss. Men då vi hade ju också börjat spela liksom i Tyskland, Holland. Vi var runt liksom ganska mycket, så vi kände att så här, fan, här vill vi fortsätta åka till Groningen.
Ja, såklart.
Ja, så här, märkliga ställen vi var på.
Bra.
Jag tror
exempel.
Det mycket där.
Vi, då blir min följdfråga i det här på någonting ni säger om man sorterar allt det här. Det blir för nära att köra på svenska, för det är så nära inpå, det är vårt modersmål.
Ja, men det var problemet då.
Ja, då var problemet. Vi var typ 20.
Och idag, hur är
nu
det då?
Är det positivt. Nu är det positivt. Okay, ja. Men då behövdes det någon slags mask och skydd och liksom en tuffhet som jag tror vi hade inte kunnat hitta på,
sen,
på svenska.
Jag tror också så här, nu med all den svenska rappen som kommer och så mycket bra rap som kommer, det finns en helt annan standard att så här, luta sig mot. Om en person börjar rappa nu så har de redan hört så mycket bra grejer så att de kan nästan från början hitta sin röst och sen hitta, alltså, för oss då kändes det inte som det fanns.
Kändes
onaturligt. Latin Kings fanns ju. Men det var liksom inte det vi hade lyssnat på. Och det, jag vet inte, det var en kombination som många säger. Delvis att vi bara hade lyssnat på amerikansk rap. Och delvis att vi började resa och då fick man smaken för att resa. Liksom. Och då började vi förstå att så här, åh, de vill se oss där. Hur kan de vilja se oss där? Hur kan vi åka hit? Och det blir en kick det också. Första gången vi åkte till Japan, första gången vi åkte till Australien, första gången vi åkte till LA eller New York. Att stå på scenen i New York framför de där människorna, det blir en stor så här. Det känns allvarligt på ett annat sätt. Eller för mig i alla fall, i LA till exempel, när man ser vilka som är där. Oh, shit, nu ska vi gå upp och visa vilka vi är. Det blir en adrenalingrej liksom. Man blir alltid så här på tårna.
Jag tycker på, du nämnde, förlåt Stari, du nämnde Australien. Och jag kommer ihåg när jag fick upp ögonen för Lutrup första gången, tror jag, var just These Walls Don't Lie. Och jag vet inte, det är en historia bakom den låten.
Ja, men det,
kan du förklara lite om det?
Det är lite oklart. Alltså jag vet inte om jag så här missuppfattade, men jag fick ett mejl i alla fall från någon i Australien och det var hans kompis hade dött, hade liksom blivit överkörd av ett tåg. Han lyssnade som fan på Loop Troop. Och jag, missuppfattningen tror jag var att så här, jag tror fick för mig att han var från Sverige. Men det var han nog inte, utan han var därifrån. Men i övrigt så var det liksom den historien som jag då berättade. För att jag kände också att så här, shit, det här hade kunnat hänt oss, liksom, vem som helst av mig eller mina kompisar. För att när vi målade så tänkte vi bara så här, okej, men vi måste hålla oss från att åka fast.
Säkerhet och sånt.
Ja, säkerhet tänkte man ju inte någonting på. Men det är ju verkligen en stor risk. Och det är ändå, jag ska inte säga att det är många, men det är flera som har dött i olyckor och så runt tågsätt.
Absolut.
Ja. Vad tycker du om, alltså, för den låten blev ju jävligt stor, i alla fall här, kom jag ihåg. För det var lite mainstream, den blev lite så, och ni är just inte kända för att vara alltså så, vad tyckte du om det, alltså att den blev så radiospelad hela tiden och så vidare?
Jag tyckte det var nice med den låten faktiskt, för att jag kände så här, fan, den här handlar om liv och död, och den handlar om min kärlek för liksom graffitikulturen, så att jag tycker det var jävligt coolt att den fick den positionen som den fick. Det var lite svårare för mig med Svenne Banan. För den, även om jag hade sjukt kul när vi spelade in den och så den var inte en låt som jag liksom kunde stå för på samma sätt som These Walls. Alltså jag står för den helt klart. Och jag tycker så här att det finns jävligt tänkvärda grejer med den låten. Jag tycker den är ganska mörk liksom. Sen så har den ju uppfattats liksom som
att hoppfull.
Nej, att slå i, eller sparka neråt. Och den delen av den låten tycker jag inte om riktigt. Och det såg jag inte och tänkte inte på när jag gjorde den liksom. Bara för att runda av med These Walls så var det inte så, utan där var det liksom så här, okej, men det här, det är verkligen de här sakerna vill jag rappa om, och om det blir stort, det är bara skitfett.
Det känns autentiskt, eller hur?
Ja, men på något sätt. Alltså, samtidigt liksom processen med Sven och Banan var också, det var, vi hade skitkul när vi gjorde den. Vi tyckte den var skitfett. Det var inte, det var liksom, skillnaden med den var att den var egentligen gjord som ett skit. Det skulle egentligen inte vara en riktig låt. Okay. Mm. Och så var det Astma som sa när han hörde den, han bara, fan, gör det här till en riktig låt. Det här kan bli en hit. Mm. Ah, okej, jag testade det. Och så blev det det. Men, och den låten blev lite svårare för att den delade verkligen min publik på den, på den turnén. Jag såg så här, okej, skitmycket ny publik som älskar bara den låten. Eller som kanske bara har hört den låten i alla fall. Och sen en andra halva av publiken som var så här, fan, vi gillar inte den här låten. Och jag hade ingen lust att stå och säga, och bara, men jag gillar den här låten. Alltså, jag vill inte spela den för min egen skull, jag vill spela den för de som är där. Så då, där blev det lite svårt att, okej, den låten...
Jag kommer ihåg den låten, dess magnitud, när jag så här låg på en klippa på Tjörn. Och så var det så här korsordstidning som låg. Så kollade jag baksidan så var det så här, en bild på dig och så massa bananer. Och så var det så här, ringtone med den. Då tänkte jag, shit... Alltså, nu är det stort.
Men det är fett för att med Looptroop har vi aldrig haft någon hit. Alltså vi har haft en del stora låtar, men vi har aldrig haft någon hit. Så när Mårten fick These Walls så var det sjukt tacksamt för oss, för vi spelade den även på Looptroop. Och det är en speciell känsla att ha en låt som man kan stänga ner vilket ställe som helst. Alla shower, var vi än är i vilken del av världen, så när den kommer på, då är det över. Och det är en sorts superpower att ha den där, för att vi har aldrig haft det. Vi har haft stora låtar, men inte på den nivån, för den blev ju superstor i så här, det skumma länder. Alltså det var ju...
De var megastor i Schweiz. De hade den som så här theme song på fotbolls-EM eller fotbolls-VM när de visade dem.
Så det var så här... Fattar de vad de höll på med?
Ja, det var nice i alla fall. Bra steam från det och...
Vi måste bygga upp DJ Large som har gjort bit.
Alltså det är grymt. Alltså. Det är en applåd för den.
Men om man såhär, vilket land är ni störst i? För jag tycker ni har ändå koll.
Jättebra fråga faktiskt, jag undrar.
Men det pendlar lite grann.
Det känns som Tyskland för det,
fast det har förändrats, det har förändrats.
Traditionellt har det varit Tyskland. Men nu är vi mycket såhär, i Polen. Imorgon ska vi till Rumänien. Tjeckien har varit ett jävligt bra land för oss i många år.
Slovakien
också.
Tjeckien är alldeles speciellt, för vi har inte spelat så jävla mycket där, för det finns inte så många städer. Men vi spelade ett gig i Prag för bara 2 år sedan eller någonting, där vi slog ett 15 år gammalt merch-rekord för att, så här, som var från 2002 i Oslo. Och vi tänkte så här, vi kommer aldrig sälja så mycket merch som vi gjorde då, det året. Och så slog vi den liksom nu i Prag, och det var så här, bara,
för vi hade så här, mellan där andra skivan 2003 och sen den tredje skivan 2005, där var vi som störst i Tyskland. Då var vi nere där och gjorde så här tv-program och var med i massa olika grejer. Eller inte massa olika grejer, men man märkte på när vi var där att vi spelade stora. Det är ju liksom en ganska svår omställning att gå från att spela på klubbar till att spela på så här konserthallar. Och då under den tiden spelade vi konserthallar. Och liksom det var stort och man kände att det var liksom mycket runt omkring. Sen gick det ner lite grann i Tyskland. Och sen på senare år har det kommit upp i Polen. Och det var, jag vet inte varför det är så, men Polen är ju, det låter ju, för många svenskar tror jag man tänker att det är så här lite efter, men det är ju stort och det är stora städer och de är ju, deras hiphop-scen är fett stor.
40 miljoner pers bor där.
Ja, och Polen, de är lite halvkoll alltså, på lackerna.
Det är jävligt skumt. Men
visst, det är lite skumt ändå. Det är skumt. När ni sa de här östadsländerna, jag bara, det här låter jättesuspekt.
Det som är skumt där,
vem känner du där?
Det som är skumt där är att det finns rasistisk rap. Alltså det finns höger, det finns höger krafter. Vi kommer ihåg, vi spelade på en festival. Vi var
Bialystok. Okay, man vet aldrig hur saker uttalas.
Vi var näst sist på headlinen liksom. Och det kom upp till någon av oss innan, de bara, kan ni göra reklam för den här motdemonstrationen? För det här högerpartiet ska demonstrera. Kan ni dela ut de här flyersen från scenen? Så vi sa, visst. Dela ut de här flyersen och säger till alla, kom till motdemonstrationen till de här dårarna. Och sen efteråt när vi går av så kommer upp någon annan och bara, shit, det var modigt av er att säga det där.
Kommer bli klippta nu?
Ja, vi bara, vadå då? Så här,
vi tyckte det var självklart. Ja, vi är på en hiphopkonsert.
Vi är på en hiphopfestival. Vad händer? De bara, nej men de här headline, de är det där partiet.
Wow.
Alltså, och de är hiphopgrupp. De är en hiphopgrupp och de är högerpartiet. Alltså så kan det vara i Polen. Och det är så jävla sjukt.
Det är några år sedan nu. Ja. Det är svårt att så här, veta ja, exakt vad som händer.
Ja, dagarna så kan det vara i Polen. Det var ju ganska extremt för oss. Så här.
Ni bokar inte om flyget då? Ni måste axa därifrån.
Nej, men det finns ju många. Vi spelade en gång i Ryssland, i Moskva. När de sa till oss att de bara, det ska gå bra ikväll. Vår enda liksom rädsla det är om det skulle bli så stormat av nazister. Det var ändå så en seriös grej som de sa. Vi bara,
Vi var det hände varje gång i Stockholm i Sverige.
Alltså, exakt, vi var nu.
90-talet, 30 november kom, eller?
Ja, men... Jag vet som sagt, det kanske inte är så länge i Polen, men det var det för bara några år sedan. För att när vi skulle släppa vår förra skiva med ett label där, då var det ganska många fans som skrev att kolla upp vilket label ni släpper på. För att det finns många labels som släpper tveksamma grejer liksom. Okay. Och det är ju så här, från Sverige är det ju helt sjukt. Man kan inte ens tänka det. Inom hiphopen är vi ju ändå... Alltså speciellt där på 90-talet, det var ju ändå en sak som förde samman alla.
Ja, precis.
I Sverige var det ju verkligen så. Och kommer från Västerås där, en liten stad, alla som var liksom lite annorlunda var ju tillsammans. Mm. Alltså även om du lyssnar på West Coast och du var nere på stan och alltså, gjorde roundkicks. Mm. Eller om du samlar skivor så var vi ändå crew. Vi var ändå crew.
De var grabbar, de fattar inte charmen med round kicks, bror. Du vet
det.
De är från MMA-eran.
De var på med handsken och brottas. Ni fattar inte charmen med round kicks.
Men en fråga.
Buffalos.
Nej. De var graffade, skater och grejer. Okej, en fråga. Vad tycker ni om hiphop, hur det låter idag? 2017. Ärligt.
Alltså det beror väl på.
Det finns ju så jävla mycket hiphop, vilket jag tycker är så fett. Alltså så att det...
Om vi ser lite trap.
Det finns en style för så jävla mycket grejer. Det var, alltså typ... när vi träffades första gången när jag gick i sjuan, då var det West Coast eller East Coast. Liksom. Det var det enda, i stort sett. Så fanns det native tongues eller det fanns liksom hårdare grejer så här. Och nu känns det som att det finns så jävla mycket strömningar som är jävligt inspirerande. Jag tycker det är det intressantaste klimatet på väldigt länge. Och sen kanske det som så här får spelas mest på radion och så kanske kan apa efter varandra, men så har det alltid varit liksom. Det är så här. En grej stor så blir, ska nästa låta så också.
Det
är svårt att kanske hålla på.
Ingen name droppa eller?
Nej, men folk gnäller ganska mycket på det. Så allt låter samma. Och jag kan hålla med. Men det har alltid gjort det.
Ja.
Alla de grejerna som har varit mest populära har oftast låtit ganska lika. Liksom. Men jag tycker skillnaden är att nu så många bra rappare det finns. Alltså producenter såklart också. Men alltså att höra Stor eller höra E-boy. Eller, alltså, det är ju en helt ny nivå. Mm. Och det är ju sjukt inspirerande. Alltså,
När Mange snackade så tänkte jag att han snackade om amerikansk hiphop och du snackade om svensk. Jag tycker det är en stor skillnad. Alltså, jag lyssnar inte på någon amerikansk rap.
Ingen Future, Lil Wayne, ingen...
Nej.
Sånt. Du tycker det är blasé, nej, eller?
Vad säger du?
Tycker du att det är så här...
Nej, men det är...
Blasé.
Eller men det är inte egentligen så här att det måste vara något fel på det, på den musiken, utan det är... Bara, det handlar om vad jag är också liksom. Det finns ingenting som
jag håller med dig. Jag är så här. Jag förstår precis.
Tommy som sitter hemma, han lyssnar fett mycket på ny amerikansk rap. Han brukar introducera oss till lite nya grejer som är bra så här. Men det kommer ju så mycket.
Men Promo, vad lyssnar du på då?
Jag lyssnar mest på dancehall. Och så lyssnar jag på svensk hiphop. I så fall det...
Fett.
Och sen lyssnar jag mest på beats för att skriva själv.
På tal om beats, jag var lite inne på, för nu känns det så att det är bara en känsla jag får, alltså rätta mig om jag fel.
Jag
lovar, jag kommer göra det. Proddare har ju börjat bli de nya superstjärnorna. Eller?
Ja,
fan på tiden. Alltså,
så proddarna, och det är fan på tiden, absolut. Men det börjar kännas lite så här, man börjar ha, eller alltså folk börjar ha bättre koll på proddarna.
Men det var så i alla fall.
Förr var det som
början på 2002-2003, då var det lite i USA i alla fall, Timberland.
Men sen avtog
Pharrell.
allt det där och någonstans.
Det har blivit lite i Sverige också.
Och det börjar komma nu.
Det har varit
Har jag fel eller?
Nej, alltså man har koll, folk vet om proddarna i Sverige, ja. Typ Masse, vad heter han, Stress. Nu för tiden Jeff Roman, Pablo Paz, Victor Ax.
Nu ja.
Men de är ju, det är en stor del, alltså proddarna gör ju
Kan det vara för att proddare nu gör själva skivor liksom som folk medverkar på? Kanske inte var så förut och då i med det blir namnet större, eller?
Jag tror också,
förstår ni vad jag säger?
Ja, men
det känns inte som ni har gjort.
En av grejerna som man kan...
Nej, det kändes som jag
vill förstå. Mange MB här, han har alltid haft ett eget sound. Så folk har alltid så här letat efter det. Och när de har hört Loop Troop så har de hört det där soundet. Och det är ju också viktigt att producenter av nu har en så här personlig grej. Att det, för som Mange säger, det blir ju lätt att folk bara följer vad som är stort i USA. Mm. Och så gör de samma sak. Och det är ju alltid, det kommer alltid vara många som gör så. Men det kommer alltid vara några som sticker ut som har en egen liten känsla.
En egen nisch.
Och det är den jag tror. De personerna kommer alltid vinna.
Men för varje grej som så apas efter, eller apas efter låter jävla nedvärderande uttryck. Men så här, okej, okay, man försöker låta lite så. Jag har själv försökt låta som Pete Rock eller Premier eller de jag såg upp till. Liksom. Quincy Jones. Mm. Det var jävligt svårt att låta som Quincy Jones visst, men... Det fanns där i mig liksom, och gör fortfarande liksom. Men för varje sån här grej så liksom, det dras åt något håll liksom. Det är jävligt viktigt att musiken utvecklas liksom.
Har du gjort den här då?
Jag hör inte. Det låter som mittsvängig.
Det är Naked Sweet.
Ja, fett nice. Yeah. Jag hörde den här idag. Jag gick in lite och kollade en skiva. Det här är ju bara en beat på skivan sådär.
Men det där är typiskt en B-sound alltså,
ja,
också,
det är fett nice.
Också den rytmen.
Han menar såhär, quasi shuffle.
Fett. Vi har 5 minuter kvar. Sen måste...
Jag måste bara flika in att jag tycker det är såhär, nuvarande musiklägret, alltså inom alla jävla genrer, känns intressantare än någonsin. Alltså, jag älskar musik idag på något sätt. Det känns som det så drar åt så jävla många olika håll. Du behöver inte vara såhär, bara hiphoppare eller såhär, du... Alla såhär är med i samma famn.
Det tycker jag är
vilket är jävligt fett. Så,
Det är en cool grej för att fortsätta på vad du pratade om biblioteken. Att så här, nu efter Spotify kom och tog över i Sverige så märker man ju att väldigt mycket människor lyssnar på flera olika genres samtidigt. Precis, så här. När vi var kids så var det ju verkligen som du sa, så här, West Coast eller East Coast. Om du lyssnade på East Coast så försökte du bara lägga dina pengar på East Coast skivor. Och du lyssnar inte på någonting annat. Nu är det mycket lättare att lyssna på liksom. Jag vet inte, folk lyssnar på helt olika. Och det gör också större. Att de blir inte så nervösa och inte lika så här protective om, eller det är det som gör lite grann.
Kan man säga att det har blivit en större men mer mindre värld? Eller?
Inom musiken? Ja. På något sätt. Alltså, eller så här, den här lättillgängligheten av liksom att konsumera musik har ju gjort någonting med musik.
Liksom. Ja, man hittar mycket, mer. Man behöver inte gå och köpa en skiva.
Och sen är bruset mycket så större också. Det är svårare att tränga igenom nu som debutant kanske. Så här.
Ja, men sen, jag tror ni pratade om det i någon tidigare podd. Att så här, ni som hängde på stan och hiphopparna. Att det var så lite beef mot så här, vi var där nere och de andra var där. Den grejen tror jag inte ens är längre. Alltså, så här, om du går på en klubb nu och, jag menar, och du som är deep i den nuvarande så här, rappen. Jag tror inte du har lika långt till den här andra liran i baren typ. För den personen har koll på lite grann som du har koll på. Du har lite koll på. Det fanns inte riktigt på det sättet. Det är ju jävligt positivt, det måste man säga. Det gör ju ändå att folk möts lite mer. Kanske konserterna är mer blandade nu.
Men finns det inte en känsla av att det fortfarande är samma, att den här snubben i baren, han har bara koll, han har inte kärlek för det. Spelar inte det någon roll?
Men samtidigt, alla har olika, alltså vissa kan gilla musik, jag har vänner som de gillar att lyssna på musik i bilen, så, men det är inte så du vet, de gillar att lyssna på musik och rap, svensk rap till exempel, men det är inte så, du vet, de gillar inte det lika mycket som jag lyssnar på, jag bara, den här biten, det är han som har gjort den, han bara, okej, skiter i vem som är, typ, förstår du, så det är inte samma, alla har inte koll på samma sätt, men de gillar musik, alla gillar musik, sen det finns till olika, vad säger man, viss grad, vad säger man? Alltså, vissa gillar musik, de gillar reggae, hiphop, vissa gillar, du vet.
Olika nivåer.
Höger, vänster.
Höger, vänster. Men vi skulle kunna prata om det här i timmar, i alla fall jättelänge. Men vi släpper det lite grann och blickar framåt. Hur ser det ut längre fram nu? Nu närmast ska ni iväg till...
Vi ska, som sagt, vi har släppt en låt.
Jag höll nästan på att säga stad.
En låt varje fredag sedan 28 april. Ja, liksom, så här, som en nygjorda låtar. Några är Loop Troop, några promo, några är mina grejer. Så här. Men sista låten släpps 13 oktober. Och, efter det kommer vi dra ut på turné. Till att börja med i Sverige. Skandinavien, Slovakien, Tjeckien.
Vad blir det, 6 månader? Ni släpper varje fredag? Eller,
typ. Ja, nästan. Eller ja, det blir det.
Det var tanken, det var planerat. Alltså, ni hade planerat.
25 veckor.
Fett.
Och sen... Så det har varit ett jävla jobb liksom, i studion för mig. Och för oss alla. Men jag har gjort alla låtar så det har varit mycket. Liksom. Förutom tre promolåtar. Och nu håller vi på med vinyl här också. Så ska jag ut på vinyl snart.
Fett. Och sen i vår blir det Europa-turné.
Wow.
Blir det?
En hel del.
Jag sätter den i min kalender nu. Den kommer upp som så här gula pluppar. Kommer upp Tysklands datum nu.
Nu vi, eller ser vi, du också. Vi satsar på scenshow nu. Liksom. Så studiotiden är lite över för den här gången.
Okay. Så det låter i alla fall som att ni har grejer på gång.
Absolut.
Och ni är fortfarande väldigt, väldigt kreativa. Och om ni får säga liksom en sak som ni känner att ni alla har gemensamt, förutom just musiken. Den gemensamma nämnaren för er relation. Får jag gå in? Ja, det är klart jag får fråga det.
Ja. Oj. Men vi har ju ett, jag tror alla har ett driv. Så för att vi har alltid kompletterat varandra jävligt bra. Eller, jag är bra på att starta projekt. Mange är bra på slutföra projekt. Tommy och Matte är ju jävligt bra på live-grejen. Tommy liksom grafisk och, ja, men det är ju Matte också. Ja, det är svårt att säga exakt vad som är de olika rollerna, men det är ganska tydligt att så här, vi, ja, men vi blir en,
kan man säga att samspel är den gemensamma nämnaren.
Ja, men kan det finns... så formula like Voltron.
Det hade låtit skitbra på engelska.
Det finns många. Jag ville bara sätta extra ljus på drivkraften, för att jag tror att det har också varit en liten så här knäckfråga ibland i då när vi hade lite problem i bandet. Det var så här, jobbar du lika hårt som jag? Så här, för att jag vet hur hårt jag jobbar och så här. Det tog ett tag innan vi kände så här, fan, jag vet att han jobbar precis lika hårt som jag. Jag behöver inte så här försöka kolla upp det. Jag känner det, jag vet det. Och när vi kom till den punkten, då kunde vi liksom släppa och slappna av. Okej, jag jobbar hårt. Jag vet att de också jobbar hårt. Så.
Men sen har vi har ju olika, liksom, fyra olika roller som vi inte så har tilldelat varann direkt. Utan vi är med, så det bara blivit så. Vi har tagit de rollerna liksom. Och de är väl lite så här osynliga, och ibland är de väldigt tydliga liksom. Eller typ, jag mixar, jag rappar, så här, det är tydligt. Men sen på turné har vi vissa roller, i studion har vi vissa roller, ja, det är bara det är en uppdelning som har bara skett på något vis.
Gravitation som bara så här, liksom har dragit oss till det som vi
men jag tror att det har resulterat i att vi gjort saker som vi inte trodde vi skulle kunna göra. Alltså, många av de här resorna eller många av grejerna vi gjort är saker som jag tänker på det själv. Jag tänker, hur kom det sig? Och det kommer ju för att man är fyra personer som driver. Och det är en väldigt så här, det är en fantastisk sak att uppleva. Jag tror jag har aldrig upplevt det på något annat sätt. Och jag önskar att fler människor kunde få uppleva det. För det är en fin känsla att vara i ett lag. Det behöver inte handla om musik. Nej. Det kan vara som helst. Men att vi är fyra på rad så här, som bara trycker. Och det är en känsla.
Det är sjukt stor skillnad när jag kör mina solo-grejer. Så här, att få skriva själv, det är viktigt så här, för att det är vissa grejer som jag behöver få uttrycka. Som
när du är live då?
Ja, då är det mycket svårare. Allting som liksom ska ordnas praktiskt är mycket svårare när man är själv. Och att liksom behöva bära saker själv och att vara nervös själv och att känna motgångar själv, det är skitjobbigt.
Så då kan jag sådär avslutningsvis, vi ska, gravitation känner jag är ett jättebra ord, för det är det jag känner. Jag kan tala för mig, men jag tror jag kan tala för killarna också här. Gravitation är det jag känner från er, och det är den jag får nu. Alltså, jag kan säga tack så mycket för att ni kom, grabbar. Tack för upplysningens timme.
Ni är med oss.
Standard. Det som jag kände just på den här timmen, det som jag har lärt mig just på den här timmen, berätta, är otroligt. Jag kommer berätta det. Jag har lärt mig jag har lärt mig jättemycket den här timmen. Jag har lärt mig att framförallt uppskatta mina vänner. Att när man har någonting gemensamt så ska man cherish. Man ska vårda det ömt. Och man ska se varandra framförallt. För det tycker jag att ni gör. Och det vill jag ge till mina grabbar här också. Jag gillar dem otroligt mycket. Men vi ibland, och så här, jätteprivat blir jag nu, vilket jag ska vara. Ibland har vi en förmåga att inte riktigt se, på tal om det du pratar om, precis, promo. Att vi har en förmåga att inte se att vi alla gör en otroligt, otroligt bra uppoffring. Att vi alla, så här, vårat strå till stacken. Och det, ibland så är vi också, jag och Mahan gillar varandra. Jag älskar honom jättemycket, han vet inte om det bara. Men ibland har han och jag en förmåga att liksom vara där och trycka på varandra. Det är totalt onödigt. Och jag ska ta mitt ansvar som mera vuxen än de här små killarna. Att jag ska ta med mig det här och använda det i vårat
team. Ja, och våga ha arbete. De här diskussionerna så här, utan att tro mellan varandra att det ska så här, sluta någonting.
För det är ju rädsla.
Vi diskuterar saker fortfarande som vi har diskuterat 20 år. Mm. Vi kommer aldrig komma överens. Mm. Det är okej. Okay. Mm. Och det är viktigt alltså.
Jätteviktigt.
Tack som fan, vi lämnar det där.
Alltså vi lämnar det verkligen.
Tack som fan, Loop Troop, Rockers.
Tack ska ni.
Tack.
Tack som fan.
Top.
Nemos.
Shout out till Ahmed.
Nemos. Session.
Älskar
right. Tack så mycket grabbar.
Tack som fan. Ja,
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.